Jag tänkte att vi skulle fortsätta där vi slutade efter morgonens läsning och samtal. Det här med temat med de två rikena. Ett rike där det regeras med makt och terror under hot av frihetsberövande eller utplåning. Det andra riket, ett rike där regenten regerar genom att ge frihet, och han härskar med kärlek istället för med makt. Där det på något sätt är så att utplåningens börda har han tagit på sig själv. Jag tänkte vi skulle fortsätta med de här två rikena, de här två olika sätten att råda och regera. Så då skulle vi läsa till en början i det sista kapitlet i Matteus evangeliet, det 28:e kapitlet. Där Jesus ger det som brukar kallas för missionsbefallningen. Han skickar ut sina lärjungar till att gå ut och bedriva mission. Det är Matteus 28 och vi ska läsa verserna 16-20. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Detta är ju alltså efter Jesu uppståndelse. Jesus sänder ut lärjungar. Och de ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Det är meningen att budskapet ska nå utanför det judiska folkets gränser. Det ska gå ut över hela världen. Och de lärjungarna får i uppdrag nu inte alls att gå ut och värva medlemmar. Gå nu ut och se till att det blir så många som möjligt. Utan Jesus säger så här: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Jesus har all makt i himmel och på jord, säger han. Och vi säger: jaså, har du det, Jesus? Ja, det märks du inte mycket av. Vi tycker nog förstås att om du var allsmäktig och var så god som du säger, så skulle mycket se annorlunda ut. Både i mitt liv och i världen i övrigt. Det kan du inte gärna ha. Ja, det här betyder att vi måste ställa oss en annan fråga. Hur använder han makten? Och det är kanske en viktig fråga, därför att vi vet att ingenting gör sönder folk som makt. Vi tål mycket mindre av den varan än vi tror. Jesus har all makt. Men som jag sagt förut, han regerar hellre med nåd än med makt. Man kan ha makten utan att använda den. Och det här handlar ju om att han önskar få vår frivilliga kärlek. Därför att om han ska kunna råda och regera över oss med kärleken som styrmedel, då måste han avstå från makt för att vi någonsin ska komma fram till den punkten. Och därför hamnar vi i en situation där han har makt men väljer att inte använda den. Han skulle kunna fösa in oss så att säga i paradiset hela bunten. Och stänga dörren och ryta till att nu sköter ni er här. Annars kan ni få se på grejen. Men vilket paradis. Istället längtar han efter att vi frivilligt ska vilja höra ihop med honom. Och därför använder han inte makten. Utan han ger stort utrymme åt vårt eget vägval. Fastän han mycket väl kunde påverka oss precis och få oss dit han vill. Annars vore han ju inte Gud. Nu skickar han ut lärjungarna. De ska gå ut över hela jorden, säger han. Och vad är det de ska berätta om? Jo, de ska berätta om att Jesus har all makt, fast det inte syns. Inte ännu. För poängen i det hela är att han kommer att återvända. Och då talas det i skriften om att då kommer det att utskipas en dom. Eller om du så vill, en åtskillnad. Då kommer de människor som vill låta sig regeras av kärlek och som vill leva i kärleken. De kommer att få lov att göra det. Och de som hellre vill hålla fast vid makten och maktens attribut ska få leva för sig. Det ena kallas nu med kristen terminologi för himmel och det andra kallas för helvete. Men i det här ligger den poängen att den människa som älskar makten kommer kanske att kika in mellan spjälerna in i paradiset och säga, vad är det här för ett paradis? Är ni inte kloka? Detta är väl inget paradis? Därför att där vi ska leva med kärleken som styrmedel, så måste ju allt som har med makten att göra på något sätt få läggas av. Vi kan få uppleva det i liten skala här på jorden. Att få byta från maktens livsstil till nådens, kärlekens livsstil. Det stora lyftet blir ju sedan. Men så pass mycket kan vi smaka på det här. Redan här i tiden att vi kan bestämma oss och säga, det där skulle jag vilja ha när tiden är inne. Därför att med makten sargar vi varandra och ytterst också oss själva. Men den som fortfarande vill hänga kvar vid den livsstilen kommer att få lov att leva så. Och den som har förstått att det finns något bättre eller finns något annat och som han tycker är bättre, han kallar det andra för helvete. Det är kanske inte säkert att man i helvetet kommer att kalla helvetet för helvete. Vi får väl se. Utan det är kanske det man tycker att ja, men det är ju detta det går ut på. Var och en kanske får som han vill ha det. Det är kanske poängen med den yttersta domen. Var och en kommer att få som han vill ha det. Men det finns ett moment av makt i det här. Jesus kommer att återvända och så att säga skilja de båda åt. Och det är en handling med makt som utgångspunkt och inte nåd. Själva åtskiljandet. Det Jesus nu säger till lärjungarna är detta. Gå nu ut och berätta för alla människor om att det kommer ett sådant ögonblick i världshistorien framöver. Gå ut och tala om att jag har den makten och jag kommer att utöva den en dag. Vi kan gå längre fram i Nya testamentet till ett brev som kallas för Hebreerbrevet och som står efter Paulus alla brev. Där ska vi slå upp i det andra kapitlet. Och vi kan hoppa in, ja, vi läser andra kapitlet, verserna 7 till och med 9. Där aposteln säger så här om Jesus: en liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men med härlighet och ära krönte du honom, allt lade du under hans fötter. När han la allt under honom gjorde han inget undantag. Allt skulle läggas under honom. Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. Men vi ser att Jesus som en liten tid var ringare än änglarna, nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. Han har all makt, men vi ser inte att han har all makt. Utan det ser ut i världen som om allt tuffar på som vanligt. Men på något sätt kan vi ändå stifta bekantskap med hans rike. På ett sådant sätt så att vi upptäcker ett annat sätt att leva. Detta som inte har makten som sitt mål, sin trygghet och sin förutsättning. Utan där man istället upplever maktlösheten som en frigörelse från någonting som bara binder och skadar. Vi ska lyssna lite till vad Paulus skriver i samma ärende. I brevet till församlingen i Filippi, i det andra kapitlet. Vi läser där från 5 till 11 verserna. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. När vi läste missionsbefallningen nu så stod det så här: åt mig har getts all makt i himmel och på jord. Och det är en väldigt viktig formulering, tror jag. Jesus har inte tagit makten. Han har inte ens försökt att förvärva den. Utan han har fått den därför att han avstod från den. Och om någon ska kunna, så att säga, möta all den makt som finns i världen och göra det med maktmedel, för det måste man kanske göra, makt måste kanske någon gång mötas med makt, den som ska göra det måste ju själv vara trovärdig. Han kan inte ha tagit makten utan att trilla dit själv, men han kan ha fått den därför att han avstod fullständigt ifrån det. Och nu tecknar Paulus här bilden av Jesus som liksom avstår från allt som har med makt och upphöjelse och härlighet att göra. Att så att säga hamna under alla strukturer och allting. Och just därför visa sig värdig att vara den som kan hantera det här instrumentet. Och så att säga göra den åtskillnad när åtskillnadens ögonblick kom. Kunna göra den på rätt sätt. Och som sagt, lärjungarna skickas nu ut för att berätta om att ett sådant ögonblick kommer att komma och att vi får ta ställning till om vi Alltså under vilken sorts regemente vi vill leva. Och vad vi vill värdera som stort och viktigt i våra liv. Och vi ska testa det här lite grann på lärjungarna själva. Gå tillbaka till evangelierna nu, till Markus evangelium, det 9:e kapitlet. Där ska vi läsa 33-37 verserna. De kom till Kafarnaum, och när han var hemma igen frågade han dem: vad var det ni talade om på vägen? De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den största. Han satte sig ner, kallade på de 12 och sa: om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och alla tjänar. Så tog han ett barn och ställde det framför dem, la armen om det och sa: den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig utan den som har sänt mig. Ja, det här tycks vara, ha varit ett av lärjungarnas käraste samtalsämnen. För det finns återgivet på många ställen i evangelierna att de råkar i luven på varandra om vem av dem som var den största. Och så har det ju varit kyrkohistorien igenom, tyvärr. Vi är människor. Men när man kommer hem till Kafarnaum så frågar Jesus: vad talade ni med varandra om på vägen? Och de teg, de visste så väl vad Jesus tyckte om det här. Han hade snackat med dem förr om att detta samtalsämne inte var så lämpligt. Ah, nu frågar han det där igen. Det var det otur. De hade förstått att det var något fel på detta det kära samtalsämnet. Men de hade inte förstått varför. För hade de förstått varför så hade de kunnat sluta med det. De hade aldrig sett alternativet. De hade bara förstått detta att det var något fel. Och Jesus, han kallar fram ett litet barn och ställer mitt ibland dem och säger att det här är idealet. Och de lärde sig detta utan till det, tror jag, ganska snabbt. Men se, begripa det, det är värre det. Vad har barnet som inte den vuxna har? Den vuxna har väl allt vad barnet har och mycket mer därtill. Nej, det kan finnas någonting i våra liv som går förlorat när vi upphör att vara barn. För barnet har förmågan att låta sig älskas på ett helt annat sätt än vi vuxna har. Ta en unge i famnen och hissa upp honom i taket och han gurglar av lycka och känner sig omedelbart uppskattad och älskad. Jag höll på att säga, gör detsamma med en vuxen så får du se vad som händer. Han undrar om du inte är riktigt klok. Eller ge en krona till en unge som inte är allt för bortskämd och han blir tacksam. Ge 100 kronor till en vuxen och han undrar vad du är ute efter. Det finns någonting som kan gå förlorat i våra liv. Någonting som är väldigt fräscht. Det andra som kan gå förlorat i våra liv när vi går från äkta barnaskap till vuxenskap, det är på något sätt, vad ska vi säga, lekens attityd. Vi vuxna tar allt på så fruktansvärt blodigt allvar. Det är så noga och man måste se till att inte göra bort sig och vi måste hålla masken här och väldigt viktigt. Hur man nu sköter saker och sköter sig själv och man håller reviret intakt. I det vi verkligen förknippar med barnaskap är det inte så. Barnet har på ett helt annat sätt råd att vara äkta. Både inför sig själv och sin omgivning. Medan vi som är vuxna ofta spelar ett spel. Och vi kan ha lärt oss det av andras maktutövning. Därför att vi skulle vilja slippa att andra trampade på oss, ägde oss och förnedrade oss. Men vi kanske också spelar ett spel därför att vi önskar flyta ovanpå snarare än att ligga underst. Vi går till Matteus evangeliet igen, nu till det 18:e kapitlet. Där dyker samma samtalsämne upp på nytt. Vi kan inte läsa alla texter där det här figurerar, men den dyker upp med jämna mellanrum. Matteus 18, de första 5 verserna. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket, och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Vi måste förstå skillnaden mellan barnaskap och barnslighet. Det handlar inte om att göra sig infantil, utan det handlar om att upptäcka det där som går förlorat när vi går från ett äkta barnaskap till ett på många sätt falskt vuxenskap. Och Jesus talar om att förändringen, han kallar det för omvändelse, att vända om och bli som barn. Att på något sätt komma till den punkten i livet där man inser att ja, det makten står för i mitt liv, vare sig det handlar om att äga omständigheter, äga ägodelar eller att äga relationer, det är någonting som hindrar mig från att leva det verkliga livet. Inte så att jag behöver gå hem och sälja rubbet omedelbart eller så här, men själva min lust i att äga hindrar mig från att leva det liv jag egentligen är konstruerad för. Och då vill jag vända mig bort ifrån det och istället vända mig till det som håller i längden. Man kan pröva det. Man kan finna att det fungerar. Man kan finna att det ger livet ett annat innehåll än det innehåll som blir det gängse när vi så att säga strävar in i vuxenskapet. Om vi går tillbaka till Markus igen, till det 10:e kapitlet. Så ska vi läsa verserna 41-45. Situationen är nu den att Jesus går tillsammans med lärjungarna på vägen till Jerusalem, och han har talat om för dem att när de kommer dit så kommer man att döda honom. Och lärjungarna, de blir beklämda och betryckta och vet liksom inte vad de ska tro eller tänka. De förstår inte det här. Men efter en stund så vaknar det till i 2 av dem, som heter Jakob och Johannes. Och de ber Jesus att så småningom så vill vi sitta på din högra och din vänstra sida i ditt rike. Vi kan få de finaste platserna, för att uttrycka det så. Och Jesus talar med dem lite grann om detta, att det kan han inte lova bort. Därför att de som ska sitta på de platserna kanske också måste ha fått avstå från mest. Och det kan man därför inte lova på förhand. Nå, då står det så här, 41 versen. När de andra 10 hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Ah, nu hann de före. Det är liksom poängen i det hela. Man har fortfarande inte förstått det här med barnaskap. Jesus kallade till sig dem och sa: ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk, och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Här talar han nu om ledarskap, Jesus. Denna världen, där är det så att furstarna, de har makten. Och de låter noga sina undersåtar få känna av den makten. Sitt i båten annars. Då säger han, så är det inte bland er. Han säger inte ens, så får det inte vara bland er, eller så vill jag helst inte att det är bland er. Utan han säger, så är det inte bland er. Och det är en ganska utmanande utformning. Och här måste man ju säga att kyrkan genom alla tider har förstått ganska lite av sitt eget budskap. Vi har ju sett alla sorters kyrkofurstar och upphöjda gestalter. Och detta med ledarskap i Guds församling, det är ett svårt kapitel och ett dunkelt kapitel, och vi trillar ofta i samma grop som lärjungarna. Men egentligen så handlar det här om ett helt annat styrelseskick. Ett där man inte utövar makt, utan ett där den som är störst betjänar de andra. Och Nya Testamentet ger oss ett intressant exempel på det här, som vi ska ta upp just därför att det är så ofta missförstått. Och det hittar vi i Paulus brev till församlingen i Efesus, Efesiebrevet som vi säger, i det femte kapitlet. Där kommer på slutet ett avsnitt som i nya bibelöversättningen bär rubriken Den kristna familjen, från 21 versen. Och jag minns att jag för en del år sedan hade en väldigt festlig dröm. Jag drömde att jag hade blivit inbjuden till någon sån här kvinnosaksgrupp, något Fredrika Bremer-förbund eller vad det var. Och jag fick lov att hålla föredrag över vad jag ville, så jag ställde mig upp i talarstolen och sa att jag skulle hålla föredrag under rubriken Vad Paulus egentligen menade. Och drömmen slutade med att de höll på att lyncha mig, jag blev utkastad innan jag ens hann att börja. Men det var en dröm, som sagt. Den säger kanske mer om mig än om verkligheten. Det gör den säkert. Men det kan ju vara skoj att veta vad Paulus egentligen menade. Vi kan försöka i alla fall. Vi börjar läsa 21 versen. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Till en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud. Han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så ska också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Där brukar manliga predikanter sätta punkt. Kvinnan ska underordna sig, så blir allt bra. Och så har vi fått olika former av så kallat mulligt mansgriseri. Där karar hänvisar till bibelordet för att på olika sätt utöva maktfullkomlighet över kvinnor. Detta har ingenting med Bibeln att göra. För vi fortsätter att läsa. Där kararna slutar, där börjar kvinnorna läsa, och då står det så här: Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den. Vad har Kristus gjort för kyrkan? Jo, han har gett sitt liv för den. Här handlar det om ett ledarskap. Men ledaren är den som ger sitt liv för dem han leder. Att underordna sig en sådan ledare måste få upplevas som en förmån. I vår kulturkrets har vi det här lite vagt fortfarande, att det är kararna som går ut i krig. Åtminstone var det så förr i världen när krigen var något man sysslade med på avskilda slagfält, och där inte raketer och granater regnade över civilbefolkningen lika väl som över soldaterna. Man ibland löper större risk i städerna än ute i skyttegravarna. Mannen tar första stöten, det är mannen som ger sitt liv. Och fortfarande blir vi mera uppbrakta på något sätt när krigshandlingar riktas mot kvinnor och barn än mot män. Varför det? Ja, det är ingen självklarhet. Det är en återspegling av det här Paulus ordet. Mannen ger sitt liv. Och ledarskap innebär alltså egentligen i Guds rike att den som ska vara ledare ger sitt liv för den man leder. Därför att det är så att säga nådens, kärlekens regemente. Han regerar inte med makt. Därför att den som regerar med makt skickar ut de andra till att förtäras av kanonerna. Ni får gå i mitt ställe. Men i Guds rike är det tvärtom. Där säger kungen, jag går i ert ställe. Jag går ut och tar kanon. Om vi går till skapelseberättelsen, första Mosebok. Titta på syndafallet, kapitel 3. Så var det ju så här från början att människan var skapad till att råda över skapelsen. Och det handlade alltså inte om att ha makt över skapelsen utan att på något sätt vara en skapelsens förvaltare, så som Jesus alltså lär oss att gå in i ett ledarskap. Det måste vi förstå för att förstå vad frestelsen går ut på när ormen dyker upp. Vi läser från början i tredje kapitel. Men ormen var listigare än alla andra markens djur som Herren hade gjort. Han sa till kvinnan, skulle då Gud ha sagt, ni ska inte äta av något träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten på de andra träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ni ska inte äta av det, inte heller röra vid det så att ni inte må dö. Då sa ormen till kvinnan, ingalunda ska ni dö. Men Gud vet att när ni äter av det ska era ögon öppna så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd eftersom han fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt, hon gav också åt sin man som var med henne och han åt. Då öppnades bådas ögon och de blev varse att de var nakna. Kunskapens träd. Vem hade ställt dit kunskapens träd? Vad var detta för träd? Ja, kunskap. Det är ju ett stycke makt. Vi kämpar frenetiskt för att få mer kunskap om AIDS-virus. För att vi ska få makt över sjukdomen. Och vi söker på olika sätt hela tiden att vinna mer kunskap. Om miljöförstöring, om ozonlagren i atmosfären och allt möjligt annat sånt här. Som vi har förstört med hjälp av vår kunskap och vår makt. Hela världshistorien är på något sätt en process där vi med maktmedel och kunskapen som styrmedel försöker att åtgärda vad kunskapen och makten redan har förstört. Och därigenom befinner vi oss på något sätt i en spiral där saker och ting hela tiden tenderar att växa. Ormen kommer och säger, du kan bli som Gud. Vad är det han frestar med? Jo, makt. Adam rådde över skapelsen. Men det betyder inte att han gjorde som han ville. Utan han på något sätt låter sig älskas av Gud och ger den kärleken vidare som ett flöde av liv. In ibland valar och pandor och andra idag utrotningshotade djur, tigrar och elefant. Men det var Gud som ställde dit det där trädet. Och jag tror att poängen i detta är att kärleken måste vara frivillig. Och det måste betyda att när Gud skapar människan till att leva av hans kärlek och till att älska honom, så måste han bjuda på ett alternativ. Annars är ju människan ändå till sist tvungen av brist på alternativ, om inte annat. Jag menar, vi antar att du har en hustru som gärna kastar långa blickar efter andra karlar. Och du kan ju bosätta dig på en fjälltopp där det inte finns någon annan karl att titta på. Men det är ju en skenlösning av problemet egentligen. Därför att det faktum att hon kastar så långa blickar på andra karlar, det handlar ju ändå om att du på något sätt inte räcker. Och du skulle ju hellre vilja att hon kunde vara omgiven av hur många karlar som helst och bara tittade på dig. Det är ju verklig kärlek. Så Gud ställer kunskapens träd mitt i lustgården. Och säger att du ska inte äta av det. Du mår inte bra av det här. Det är giftiga frukter. För han vill på något sätt att vårt liv ska formas. Inte utifrån en sorts död teori eller filosofisk princip. Utan att hans kärleks inspiration ska vara det som både på ett sätt är kunskapen och drivkraften i våra liv. Så ormen kommer att fresta med makt och Adam trillar dit. Och vem har inte gjort detsamma? När Jesus sen dyker upp, vi ska titta i Matteus igen i det fjärde kapitlet. Så är det återigen en poäng nu att Jesus blir frestad. Och det är då på något sätt avgörande att han klarar provet bättre än Adam. Annars har han ju inget att komma med, så att säga. Och vad är det han frestas med? Jo, det är makt. Vi ska se. Matteus 4 från början. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: om du är Guds son, så befall det här, att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska lyfta dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom: det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå din väg, Satan, det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Och här står det ju nu skrivet som en dialog mellan Jesus och djävulen. Och det var det väl också. Vi missar kanske lätt att detta verkligen var en frestelse för Jesus. En enklare väg att gå än den han hade kommit för att gå. Och tänk om den också för till målet. Tänk om jag nu, så att säga, går och tar en massa stryk i onödan. Och det kanske kan komma som en stor vånda. Innan han, så att säga, går iväg och börjar att förkunna och göra det han ska göra. Men fortfarande så frestas han alltså att inordna sig, så att säga, i denna världens system som bygger på makt och tvång och inte på kärlek och frihet. Vi ska gå över till ett Paulus ord i ett av breven, i det andra brevet till Korint. Det tredje kapitlet. Vi ska läsa de två sista verserna, 17 och 18. Herren, det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Där Gud råder, där är det frihet. Och i det begreppet ligger nu någonting av att vi har låtit oss älskas till någon sorts, vad ska vi säga, samsyn med Gud. Vi har upptäckt det viktiga i livet. Det är kanske inte alltid att få som man vill, utan att leva i harmoni. Man kan komma till den punkten i livet då de andra målen liksom faller bort som oväsentliga. De som man behöver den där egna makten för att förverkliga. Man kan uppleva att frihet är ju egentligen att få lov att ta emot kärlek och ge kärlek utan fruktan eller utan hinder. Och här så talat om att utan slöja för ansiktet se Herrens härlighet. Att just se det här, att Guds härlighet som allra klarast tar sig uttryck i detta, att han har makten men inte använder den. Att han önskar att aldrig tvinga, utan han önskar att få på något sätt ta första stöten och ge sitt liv för oss så att vi, ja, att våra hjärtan bevekas av det på något sätt. Och vi vill tillhöra honom. Och finna en glädje i att göra det. När vi ser hans storhet i detta, att han kan avstå från allt, då påverkar det oss och vi förvandlas till hans avbilder, står det. Och det är detta jag talade om igår kväll. Att köra ut en gubbe på en ö med 100 böcker om godhet och 100 om snällhet. Han kan bli docent i snällhet, men han kan vara hur otrevlig som helst. Men låt honom leva ihop med en som är god, och han börjar påverkas av den personen. Det är alltid den princip som vi ändå måste jobba med när det gäller, vad ska vi säga, människoförvandling, personlighetsförvandling. Det är ofta därför som psykoterapi tar så väldigt lång tid. Därför att vi människor har i oss själva så lite godhet att dela med oss av till varandra. Och det krävs ändå att man har en psykoterapeut att tala med. Man kan inte lika gärna tala med en lyktstolpe eller med en spegel. Man vill ändå ha en människa, därför att det är ändå från en människas påverkan som man önskar in i sin problemsituation. Vi vet av erfarenhet att det är det enda som egentligen förvandlar oss. Och när vi då skådar Herrens härlighet så förvandlas vi till hans avbild. Inte genom tvång, utan genom glädje. Och vi förhärligas och kommer liksom att själva inspireras, uppmuntras, få en glädje i att leva ut samma typ av liv som han. Och jag återkommer till detta, att om du tycker att det där har jag inte sett mycket av i kyrkan, så kan jag gärna hålla med dig. Därför att vi, också vi som räknar oss som kristna, så att säga, om man nu kan dra en gräns någonstans, också vi känner Jesus väldigt lite, inte minst på den här punkten. Här har vi gång på gång förrått vårt eget budskap och vår egen herre. Det måste vi vara de första att erkänna, annars så kan vi lägga ner verksamhet. Men vi har varit så mycket intresserade av frågan, vad ska vi göra? Jag har varit så mycket intresserad av frågan att värva medlemmar och att på olika sätt få rörelsen att fortsätta. Rörelsen har inget egenvärde. Men att få berätta om ett helt annat rike och sen låta människor få träda in i det riket och kanske alldeles på egen hand få göra upp med kungen i det riket. Det är härligt. Det binder ingen människa vid några mänskliga strukturer. Att vi sen behöver församlingar och att vi har glädje av att få leva i gemenskap med andra som har gjort samma upptäckt, en annan sak. Det är riktigt och viktigt. Jag tror att vi till sist ska gå till Lukas evangeliet. Till det 16:e kapitlet. Vi ska där läsa från 13 till 17 verserna. Och det är Jesus som talar. Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamma. Allt detta hörde fariserna som älskar pengar, och det gjorde narr av honom. Då sa han till dem: ni vill framstå som rättfärdiga inför människorna, men Gud känner era hjärtan. Det som människor sätter högt är skändigt i Guds ögon. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas Guds rike och alla trängs för att komma in där. Men förr ska himmel och jord förgå, en enda prick i lagen faller bort. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon, säger Jesus. Och det tycker vi, ja, men kan det inte vara värt ett försök i alla fall? När det nu står talat om att tjäna två herrar, så ska vi ha klart för oss att det handlar inte om att ha ett jobb mellan 7 och 4 och sedan ha ett extra knäck på kvällstid eller lördagar. För på det sättet kan vi nog tjäna två arbetsgivare. Utan här är det slavens roll egentligen som åsyftas. Du kan inte vara slav hos två slavägare, det går inte. Utan om ditt liv ska tillhöra någon, så får det vara en och icke två. Och Jesus talar om att det finns egentligen bara två alternativ. Det finns två riken. Det finns maktens, ägandets, kontrollerandets, men då också vad ska vi säga? Egentligen förkastelsens rike. När vi genom att äga varandra, djupast sett som människor, förkastar varandra, exploaterar och utnyttjar varandra. Och så finns det ett rike där man inte utnyttjar varandra, utan hellre ger sitt liv för varandra. Och det där riket, det klarar vi inte av att leva i om vi inte får hjälp. Någon måste gå före och liksom bana väg in i det riket, därför att det här är någonting vi inte kan ta oss. Vi kan inte avstå från att gå med vinst och ha vår glädje i att gå med förlust. Här på jorden kan vi få provsmaka en sådan livsstil i väntan på att den ska få fullbordas och komma till sin rätt fullt ut i ett annat skede. Men det finns bara två alternativ. Ett alternativ där jag växer i makt och ett där jag krymper i makt. Och så står det: allt detta hörde fariserna som älskar pengar, och det gjorde narr av honom. Och Jesus säger till dem att det som är stort i människors ögon, det är skändligt inför Gud. Han tycker inte om det. Och så säger han så här: lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas Guds rike och alla trängs för att komma in där. Ja, lagen och profeterna, alltså det som står i Gamla testamentet. Det är ett budskap som handlar om vad människan ska göra. Lev nu så, sköt nu det här, ställ upp i alla tillfällen, var hygglig och bussig, gör allting rätt. Så. Det är alltså ett budskap som handlar om människans prestation. Jesus säger, det budskapet har haft sin tid. Nu förkunnas något annat. Därför att nu förkunnas den konung som gör det möjligt för människan att leva det liv hon innerst inne vet är rätt. Alla vet att kärleken är rätt. Ändå är den mycket sparsmakad vara. Trots att alla människor håller med varandra om att det är naturligtvis kärleken det hela går ut på, så måste vi ändå försöka värja oss mot varandra. Därför att vi vet att det är en skillnad mellan teori och praktik. Vi behöver hjälp. Och Jesus säger att nu förkunnas Guds rike. Nu förkunnas det rike där man får den hjälpen. Och alla vill trängs för att komma in där. Och vi tänker, nej Jesus, det har du allt missförstått. Du skulle komma på en gudstjänst i våran kyrka, det trängs det inte minsann. Och egentligen så betyder uttrycket i grundtexten inte riktigt vad de har översatt det med. Utan det betyder så här att, vi ska se, någon som har gamla översättningen, gamla bibelöversättningen. Vad står det där, alla? Och 16 och 16. Jo. Ja. Var man vill storma dit in, står det, ja. Just det. Det handlar alltså om att tränga in med våld. Nu kommer alla med murbräckor och klätterstegar och olika sorters raketer och granater för att ta sig in. Och Jesus säger att för att inte det ska ske, så finns ett staket, ett oöverstigligt staket runt detta rike. Vad då för ett staket? Jo, det är Guds lag. Men i staketet finns det en öppning. Och den öppningen är Jesu egen person. Den som har med honom att göra kan bara gå rätt in. Och för ett tag sedan när jag funderade över det här så fick jag en så bra liten liknelse. De av er som har varit ute och flugit vet att ibland så, i synnerhet om man ska åka på international som det brukar heta, så man ska ju till utlandet, så brukar de känna över en så man inte har någon k-pist med sig på planet. För det behövs ju bara att en enda har med sig en k-pist så blir hela planet ett helvete. En enda människa tar med sig maktens attribut in på flygplanet, så gör han det flygplanet till ett helvete för allihopa. Alltså får ingen ha med sig k-pist. Vad gör man? Man sätter upp en sån där dörr, ni vet, en sån här magnetport som piper och tjuter och skriker om man har en k-pist under rocken. Och skulle det vara så att du ändå kommer med någon kanon i västfickan, så plockar de den av dig, eller också får du inte gå ombord. Och så är det med Guds rike. Det finns en oöverstiglig mur för dem som försöker att prestera sig in i Guds rik. Ah, nu ska vi jobba på att komma in här. Det ska gå vägen. Jag ska in. Undan. Nu kommer jag. En gubben går inte. Hårda, höga murar. Ingen chans. Men så är det, jag vill lägga av allt det där. Ja visst. Bara gå rätt in. Det är ingen konstans. Knalla på det bara. Du är välkommen. För nu har du inte maktens attribut med dig. Inga maktmedel. Ingen längtan efter det där livet som gör på sikt tillvaron till ett helvete. Först för omgivningen och sist för en själv. Utan istället får allt det där så att säga lyftas av för att vi ska kunna gå in och leva av kärlek och i kärlek.